samhällsutveckling. Det här är samhällsutveckling. Det här är samhällsutveckling. Det här är samhällsutveckling.
Det här är avsnitt 60 av Stormens utveckling, en podcast för Aftonbladet Kultur. Jag heter Ola Söderholm och Jonathan Unge med på telefon från Stockholm.
Hej Sam.
Hej, hej.
Huvudstaden här.
Huvudstaden anropar. Vad ska du prata om den här veckan?
Jag ska prata om mitt nya favoritprogram och vad det har berättat för mig om identitetspolitik och högsta domstolen i USA.
Okej, ja.
Ja, The Simpsons är det.
Mm, ja, men det var bra.
Nej, det är det inte.
Vad sa du?
Inte det. Det är inte The Simpsons.
Det är inte The Simpsons. Okej, förlåt. Jag pratade över ditt skämt.
Jaha, det var inget skämt.
Jag lyssnade inte. Okej, ja. Ja, men det är bra. Det låter bra med identitetspolitik och högsta domstolen lockar till lyssning. Mm. Så får folk stå ut här med min inledning här. Eller senare ska jag också prata om Jan Guillou. Det är kanske ett ganska roligt ämne.
Ja, det är alltid ett roligt ämne.
Ta det sen i slutet. Om Jan Guillou-dokumentären på SVT Play.
Men är det att han har korta men muskulösa armar?
Ja, just det. Precis. Mm. Det har han. Det har han. Verkligen. Men jag tänkte först nu ta upp det som är det senaste inom klimat.
Ah ja, okej, vad härligt. Kan det vara för någonting då? Det går ju trender i det där.
Ja, men nu är det en stor nyhet för att det inte blir något oljeraffinaderi i Lysekil.
Just det.
Att byggandet av Preem Raff, som skulle ha blivit Sveriges största utsläppare av koldioxid, har blivit avblåst. Preem drar tillbaka sin ansökan om att få bygga det. Så det behöver inte bli någon regeringskris då mellan sossarna och Miljöpartiet över den här frågan. Och Miljöpartiet, de utropar seger och high-fivar sig själva. Men det är kanske lite delade meningar om exakt vad det var som ledde till att Preem backade. Har det att göra med debatten, alltså bråket som MP kunde ställa till med? Eller handlar det om protester från klimataktivister, att Preem oroar sig över sitt varumärke? Handlar det om så här regeringens beslut om att införa mer stöd till förnyelsebara drivmedel? Eller handlar det kanske mest om pandemin som kraschat ekonomin? Och efterfrågan på fossila bränslen.
Ja, just det.
Och Preem går på knäna och vågar inte göra en sån här investering. Det kanske det Preem säger mest, att det bara är ett helt ekonomiskt beslut det här.
Okej, men de har sagt det, att det är så.
Eller ett marknadsmässigt beslut. Ja, precis. Fast ja. Det kan ju också vara, det är ju, då har väl också MP och regeringen hållit på och lagt sig i marknaden lite grann då. Med lite olika nya regler för hur mycket man måste hålla på och ha reduktionsplikt, som det heter. Att drivmedelsleverantörer måste minska sin andel fossila bränslen mer i sin output. Ja, men så att, ja precis. Det är väl sådana regler också som styr lite vad som är marknadsmässigt. Men vi kanske kan säga att det var Miljöpartiets förtjänst. Att Miljöpartiet får äran för det här i utbyte mot att de får skulden för plastpåseskatten.
För just det, okej.
För det har varit ett fiasko.
Den har varit, varför har det varit sånt fiasko?
Ja, den har varit ett irritationsmoment och den slår mot låginkomsttagare. Och det har inte haft någon miljönytta, utan tvärtom negativ effekt för den inte gjort.
Hur har det blivit negativ effekt av det?
Den har inte gjort någon skillnad på miljövänlig och omiljövänlig plast. Det har varit skatt på all plast. Och att det är tydligen så att tygpåsar och pappkassar som folk använder istället, de är sämre ur resursförbrukningsperspektiv än vad förnybar plast är.
Ja, men då tycker jag synd om Miljöpartiet. Vem hade kunnat räkna ut det?
Ja, precis. Man hör ju att plast ska väl bort. Det kan inte vara en massa finlir när man ska hålla på och göra skillnad på plast och plast.
jag är faktiskt helt på Miljöpartiets sida här.
Ja, men
alltså, de har ju självklart misslyckats, för man kan inte vara sura på dem för det. Det hade ni också gjort. Ni hade inte heller kollat vad som släpper ut mest, jag vet inte, koldioxid. Att göra papper eller plast. För mig är det uppenbart att det är plast. Det måste det ha varit även för Alice Bah Kuhnke.
Ja, men alla är jätteförbannade på Miljöpartiet för det här. Men grejen är att det var Liberalernas förslag.
Nej.
Alltså det är deras grej med plastpåseskatten. De krävde att ta med det här i januariavtalet. Men det går inte.
Nej. Jo, gjorde
det,
vi?
Jo, ni gjorde det. Det är sant.
Vilka galningar vi är.
Ja, det var, jag vet inte, det var verkligen en hjärtefråga till en för Liberalerna att de har haft med det i sina budgetmotioner innan och sen de veks inte i det här när det var januariavtalet förhandlingarna. Vi ska ha mer plast på sig skatten. Så det var Liberalerna, men alltså grejen att det går inte in i huvudet på någon. Alltså jag menar alla som står i affären och har glömt sina tygpåsar och köper jättedyra plastpåsar, alla de svär ju över Miljöpartiet.
Eller hur? Vi kommer undan
igen. Helvete Miljöpartiet. Idioter. Symbolpolitik, godhetsposerande. Nu har ni kompenserat för 1000 kolkraftverk i Kina, va? Alltså så går ju den inre monologen hos alla där i affären.
Ja, jag har sett mycket så här, vet du, bilder eller kartor på Facebook över var det slängs mest plast och vad plastskatten är. Och så ser man att det ser knäppt ut.
Ja,
att det inte är där det slängs plast.
Nej, det är väl lite som med det här med plast i världshaven, att alltså, så det är ganska lite så att säga västvärldens verk, för att det finns mera modern avfallshantering här och att det mer har att göra med, alltså kanske så här, ja men inte vet jag, kanske länder i Asien och så som inte har kommit lika långt där, och att då bara hamna plasten överallt. Så att, ja precis, att det kanske är, det är svårt att lösa det problemet liksom i Västeuropa också, tror jag. Som är det globala plastproblemet. Ja. Men det är just det, men det är det, men det jag menar bara att det här, det är Liberalernas verk egentligen. Men magen känner ju att det är Miljöpartiets fel. Alltså att man vet att det är Miljöpartiet.
Precis, men vi är tillbaka vid den där Jens Garman-sketchen om var det Brexit? Nej, vad var det för någonting? Han har gjort en cirkel om något om vad DN hade sagt om att Boris Johnson inte skulle vinna valet, så var det, va?
Ja, just det, Jens Garman hade ett av sina sådana cirkeldiagram, och så var det så här, vem var förvånad att Boris Johnson vann valet? Ja. De som läser DN.
Ja. Och då var det ju så att i DN hade det ju stått att han visst skulle vinna, att han ledde liksom på slutet.
Mm.
Och sen så spelade liksom ingen roll, för att det skämtet kändes så rätt.
Ja, för hans publik var det så att det här, ja. Så är de DN-ledare, tokiga i Corbyn.
Ja. Precis. De liksom. Och hur mycket du än kommer berätta för folk att det här egentligen, och som jag gissar att Alice Bah Kuhnke också går och berättar för folk på olika tillställningar, att det var Liberalerna som har, så kommer det kommer inte gå in. För det känns så himla rätt att det var Miljöpartiet.
Ja men det, man, magen vet att det var Miljöpartiet. Och det slår ut alla de här logiska argumenten. Så att de drabbas av den med plastpåseskatten. De kommer få ta den smällen oavsett vad som har hänt egentligen. Så då kan de som kompensation få äran för uteblivet primraff, tänker jag då. Även om det kanske är lite så oklart exakt varför det blev som det blev.
Men undrar om liksom de tar in sina så här, ja, med specialpersoner som ska hantera en kris för det här med plastskatten. Alltså fast de vet att det inte är de som har föreslagit det, så är de också fullständigt medvetna om att de kommer ta skiten för det. Att de behandlar, att de liksom, att de är så pass mogna så de förstår att de måste behandla det här så som att det är en fadäs de har gjort.
Mm.
Fast, för det är ingen idé att gå ut och skrika om att det inte var vi, för det kommer ingen tro. Så det bästa sättet att hantera den här backlashen är på något sätt som hanterar den så som om det vore Miljöpartiet som hade gjort fel.
Att det är bara något vi får leva med. Att varje gång det är någon så här dumt, medelklassigt, symbol, självspäkande, liksom poserande så här, miljöinitiativ. Typ varje gång Oatly gör någonting så tror folk att det är Miljöpartiet. Att de, måste också,
ja,
de måste också ta ansvar för liksom, allt det.
Det är lika bra redan nu att gå ut och liksom erkänna att det var fel att backa Oatly nu när de är kineser. Även om de såklart aldrig har gjort det. Men bara för att man får förhålla sig till den verklighet som folk upplever snarare än den verkligheten som är. Liksom.
Ja, precis. Det går inte att vinna mot diskursen. Det finns ingen objektiv verklighet bortom för Miljöpartiet. Nej. De får finna sig i det. Men då är det att det slår åt båda håll då. De får skulden för plastpåseskatten felaktigt. Men de får kanske felaktigt äran för Primraff också då.
Exakt. De sitter, Miljöpartiet sitter alltid på nålar över vad som ska drabba eller hamna i deras knä av ren tur.
Mm.
Alla framgångar och alla misslyckanden är egentligen någon helt annan som ligger bakom.
Ja, precis. De behöver inte göra någonting egentligen. Det är bara ett kärl. Vi projicerar händer i samhället.
Men de måste hela tiden vara beredda att antagligen stå för något eller tacka eller ta åt sig äran för något. De tills någon berättade det för dem har varit helt omedvetna om.
Redo att ta ansvar eller ta äran. Ja, precis. Ja, men det är lite som... Det är kanske lite som så här att vara som det är för IS-ledare så där, att det är inte så
ja,
för IS att det händer olika dåd ja. Runt om i världen så ibland tar på sig det att de ensam galning har gjort någonting.
Om vi har sprängt en flickskola i Kenya, det kan du ge det på att vi har gjort. säger då liksom vad ledaren, trots att han är supernyvaken och inte ens har hunnit liksom få i sig sitt kaffe.
Precis. Så detta om Primraff och sen då en annan grej här då i det senaste om klimat. Det var att klimataktivisten Greta Thunberg besökte DNs redaktion förra veckan. Hon läxade upp medierna då i ett videosänt brandtal från DNs redaktion. Så det var någon sån botgöringsritual. Att Greta måste komma och ge Volodarski och Wiman några omgångar med knutpiskan emellanåt. Men hon höll ett tal där på redaktionen som också blev en text som publicerades i DN. Men hennes budskap var då att opinionen för krafttag i klimatfrågan saknas för att människor inte blivit tillräckligt informerade om allvaret. Hon menar att det saknas krisinsikt. Om vi inte inser att vi befinner oss i en kris så kommer vi självklart inte heller sätta press på våra makthavare som då kommer fortsätta ignorera frågan, skrev hon och sa i den här texten då. Och att det här är ett mediemisslyckande, att människor inte har blivit tillräckligt informerade. Det är liksom mediernas fel att det inte finns krisinsikt. Men jag kan tänka mig att problemet kanske inte är bristande information om allvaret.
Nej.
Att det snarare kan kännas lite med diskussioner om klimatet som att det enda som finns är krisinsikt.
Mm.
Att det bara är mässande om kris och panik. Jag menar att det här apokalyptiska tonläget, det har prövats, men det ska vara då ännu mer är tanken. Alltså höj volymen på Björn Wiman ännu mer. Skruva upp dem till 11. Och jag menar, jag ska inte peka finger. Alltså då, jag har ju också kanske fuskat lite med det här. Och hålla på och gilla om det här. Ja, men, för jag bara tänkte på det då, att alltså, om man så ska provtänka om det, vad som är bra messaging, vad som är bra budskap i klimatpolitik. Så då är det så här frågan om, är det här apokalyptiska budskapet, är det liksom en väckarklocka eller är det förlamande? Vad sa du?
Jag gissar förlamande.
Ja, men det kanske, man kanske måste leka med den tanken, att det kan vara så. Alltså dels kan du slå över i så här dårfinkeri och bara att det så undergräver trovärdighet, att det är sådana som den här Extinction Rebellion-ledaren Roger Hallam säger att 6 miljarder människor kommer dö av klimatförändringar under det här århundradet och sitter och gillar om det är BBC. Men det är liksom ingen som är seriös som tror på, men det är ändå så att alla ändå säger att det är ett existentiellt hot för mänskligheten med klimatförändringar. Att det är en sån här talepunkt som alla kör med. Joe Biden och vem som helst säger det, att it's an existential threat. Men att det också kan bli så här lite oprecist och lätt att avfärda. Alltså för vad menar man med det? Klimatförändringarna är nog liksom inte ett existentiellt hot för dig eller mig eller för någon. Nej. Eller för någon på DN heller, tror jag, med största sannolikhet. Men det kanske är ett existentiellt hot för självförsörjande bönder i centrala Afrika, eller kanske för fiskare i korallreven, eller om du bor i Bangladesh kanske du blir en klimatflykting de närmsta decennierna. Alltså det är väldigt illa såklart. Det kanske är ett existentiellt hot för många människor, men för mänskligheten. Alltså det är lite,
nej, ser du inte det.
Det är lite något annat man tänker sig när man hör det. Att det är existentiellt.
Ja, totalt förintelse. Alltså inte en, att det, liksom, att det bara är Greta kvar. Mm. Det är så man tänker.
Precis. Nej, men att det är det här att... ja, men dels då att det kan vara lite diffust. Så här, vad exakt existentiellt... Alltså det är jätteilla, men existentiellt hot, vad är det? Och också det här att det kan vara lite svårt att ta in apokalyptiska budskap. Alltså det är lite som att tänka på sin dödlighet. Man slår det ifrån sig. Så, ja, men, så liksom en tanke då, om man så skulle provtänka vad som skulle vara annan messaging om det här, är kanske att man snarare ska kommunicera att klimatförändringarna är obehagliga snarare än apokalyptiska.
Just det. Och så kan man göra liknelser med saker som gemene man tycker är väldigt, väldigt obehagligt.
Ja.
En släkting på oväntat besök.
Hålla på så att diska ur en intorkad vitlökspress.
Precis. Din partners gamla älskare hamnar på samma semesterresort som du.
Mm.
Tånaglar i mat.
Ja, precis. Ja, men, ja. Något sånt mer jordnära som man kanske kan se vad man kan göra något åt. Ja, men jag läste en text som... Den som heter Ted Nordhaus, som jag nämnt i tidigare avsnitt av den här podden, som är miljöaktivist. Han är en av grundarna av den ekomodernistiska rörelsen, som är lite så här teknikoptimistisk liksom, klimatrörelse. Men han skrev en text i Anthropocene Magazine med rubriken The Climate Change Apocalypse Problem. Där han skrev om att han och hans fru, att de bodde i San Francisco, sen har de flyttat ut i skogen i norra Kalifornien. Men de funderade på att flytta därifrån. Och inte för att bränderna som är där hela tiden nu, att, inte för att de här bränderna som är årligen, att, inte för att de är apokalypsen, men för att de är jobbiga.
Ja, ja.
Att det är så det är. Att det pratas liksom om, så här då, kanske om klimatförändringar som apokalypsen. Men så som det kommer upplevas mestadels med klimatförändringarna är att det är jobbigt och sänker livskvaliteten med x antal procent. Att de här senaste årens bränder liksom i Australien och västra USA, alltså de har ju inte lett till massdöd eller sönderslagna ekonomier.
Nej.
Men det leder till att det liksom återkommande så här, varje år i veckor, flera veckor ibland, är luftkvalitet som är sämre än Peking. Alltså folk är instängda, blir irriterade och deprimerade, börjar bråka med sina partners. Alla barn i Sydney var inomhus en hel vecka. Alltså de kunde liksom inte öppna ett fönster på förskolan.
Du har en gång sagt till mig att det värsta man kan råka ut för i ett i-land är att man måste flytta.
I ett i-land?
Ja, du har sagt till mig att det är det värsta man kan råka ut för i ett i-land. Att man måste flytta. Att det är så himla jobbigt att hålla på och packa ner och sen packa upp.
Mm.
Och den stressen det medför.
Mm.
Och sen se folk från offert.nu tappa dina grejer. Att det är liksom, du når inte en högre stress- och obehaglighetsnivå i ditt liv i ett i-land om du inte har varit med om en flytt. Så som en flytt gör liksom.
Nej, just det.
Och det är väl att om man kunde liksom push, om man liksom kunde liksom trycka hur mycket på det, att de här bränderna kommer göra att du antagligen kommer vara tvungen att flytta 3 veckor varje år. Varje år.
Mm, just det. Packa ihop grejer.
Och då fattar folk hur jobbigt att först behöva packa upp, packa ner och sen packa upp. Något som man liksom kanske gör en gång i sitt liv, eller hur ofta man flyttar. Men det här är alltså 3 veckor varje år.
Ja, precis. Ja, det är en jävla mardröm. Ja, ja. Men det är också... Ja, men också då bara, inte vet jag, de här liksom rika moderaterna som bor på den här landtungan där i Falsterbo som kanske kommer slukas av... Det är ju ingen idé att säga till dem att de kommer liksom dö i apokalypsen. Det kommer de ju inte göra.
Nej.
Men det kommer ju, men de kommer flytta kanske.
Ja,
tänk alltså, så jobbigt det när de ska packa ihop allt i den här jävla skrytbilan.
Miljöpartiet borde skicka en sån här pappflyttkartong till alla moderater på Skanör.
Mm.
Och med hälsningar från Miljöpartiet. Och direkt då förstår de att alltså det är det här. Jag måste kanske använda en sån här. Och då är det inte längre något gnäll om lite plastskatt.
Nej, men precis. Men, ja, men att han menade den här Ted Nordhaus då, att han menar på att det är sådana här liksom mindre dramatiska obehag som ofta driver framsteg på miljöområdet. Att det inte liksom är en abstrakt, lite odefinierad apokalyps som driver på beslutsfattare i Kalifornien att genomföra politik för adaption och omställning, utan det är liksom att invånarna där tycker att det är jobbigt. Alltså inte att de tror att de ska dö och förlora sina hem. Men kanske att man så här trycker på liksom, alltså den snabba verkliga förändringen som sker, snarare än att ha en retorik om någon slags framtida apokalyps som gör att det som sker inte känns så farligt. Att det är jättekonstigt hur snabbt vädret har förändrats i Sverige bara under vår livstid. Det är inte så här snösäkert på vintern i Umeå. Liksom. Det är jättekonstigt. Det är nog konstigt i sig. Att det kanske är bättre än, alltså, att istället för att ha en oklar debatt om huruvida apokalypsen är real eller inte, den framtida apokalypsen, så kan man ju bara säga att det här är real. Här och nu är det real. Det är svårt att veta, svårt att säga exakt vad som är den perfekta messagingen för Greta och klimataktivister. Men det är något som känns tveksamt då när det gäller budskap, att problemet skulle vara att apokalyptiska tonläget inte skruvats upp tillräckligt mycket för att, alltså, folk liksom hör det budskapet och vet inte vad de ska göra av det. Alltså, de måste liksom leva sina liv. Så man måste liksom koppla klimatbudskapet till förbättrad livskvalitet här och nu på något sätt. Ja, men det är det här med liksom att, alltså, det här med den framtida apokalypsen, att det kan bli lite diffust exakt vad man menar, och så kan det bli så spekulativt och kanske emellanåt bara felaktigt. Och att det då kanske finns då just det här att det är något förlamande med att det är som att tänka på döden, att man bara slår det ifrån sig. För att jag har hört det att det är som en så här varningsmeddelande på cigarettpaket, att det minst effektiva meddelandet är rökning dödar. Och det mest effektiva är rökning gör att du får sämre hy.
Ja, sämre hy, ja. För det drabbar ju alla, inte bara män.
Sämre hy, ja. Gissade du
på impotens.
Ja, okej. Jag hörde inte vad du sa.
Den fanns också. Mm. Det är någon kille som tittar ner i sina kalsonger och inte ser glad ut.
Ja, just det. Ja, men den är säkert också bra. Men, ja, men sådana då, du får impotens eller rökning gör att du får sämre hy. Att det är de mest effektiva då, för att man ska dö bara så här, eller man dör av det. Det kan man liksom inte ta in, det kan man inte tänka på.
Nej.
Men det är ju så lätt att förstå att, vad fan, jag vill inte ha dålig hy. Det är ju skittrist att få dålig hy och dumt och onödigt. Så det vill man ju undvika. Om det skulle kunna vara så att vi måste prata mer om det, att klimatförändringar gör att du får sämre hy. Det får man säkert av brandröken i och för sig då.
Ja, precis. Man får fet hy av brandrök och
att du sitter inne på grund av röken och blir glåmig och blek och.
Just det. Precis, det existentiella hotet är snarare att alla kommer att vara så jävla oknullbara, så att det inte blir, vi slutar liksom producera oss själva.
Just det. Ja, jag vet inte. Det var bara det var bara lite prov.
En tanke
här.
Jag tänker berätta mitt nya, vad heter det, favoritprogram. För att jag kollar ju väldigt, väldigt, väldigt mycket på YouTube. Och då tror du säkert att jag bara kollar på speedruns i Mario 64. Eller att jag kollar på folk som spelar, vad heter det, Mario Maker 2 eller sådana saker. Men det är inte bara det jag kollar på, utan jag kollar också på The Hill. Känner du till The Hill?
The Hill? Är det något, är det någon politikshow? Nej?
Ja.
Det är det, ja.
Jag förstår att du trodde att jag menade The Hills, som är en sån här gammal, vet du, docusåpa.
Ja, just det.
Men det är det inte. Utan alltså The Hill.
Ja, just det. Ja, precis. Ja. Du är inte så i stunden så att du kan ändra i ditt manus när jag inte svarar som du förväntar dig på det baitet. Utan du bara plöjer på.
Du gick på det igen. Att det skulle handla om rika, vita, amerikanska människor som jobbar som interns på The Vogue och sådana saker i Los Angeles.
Ja.
Nej, Ola.
Nej, nej.
Det handlar... du glömde att det fanns inget S i The Hill.
Nej.
Och, nej, precis. Och The Hill menar såklart Washington då.
Ja, just det.
Och
det,
med The Hill så menar man inte kullarna runt Hollywood.
Nej, det är Hollywood
utan man
Hills,
menar
ja.
Kullen, alltså där kongress och senaten ligger.
Just det.
Mm. Allt vet du inte.
Nej.
Nej, för, det är egentligen en tidning, The Hill, men de har också ett morgonprogram som går varje dag, kanske inte på helgerna, som heter The Hills Rising with Crystal and Sagar. Och det är alltså Sagar Njeti, som är kille, och är republikan, och Crystal Ball, som är tjej, eller kvinna, och är ja, men sorts demokrat, då, eller i alla fall hon är vänster, skulle jag säga.
Okej.
Okay. Båda ser väldigt bra ut. Vad mera säger om dem har inte så mycket förutom att jag läste en kommentar som gjorde mig uppmärksam på att hon heter Crystal Ball.
Mm.
Vilket är konstigt.
Ja, det låter lite som en så här strippa eller något sånt där. Eller vad?
Nej, hon heter väl Kristallkula då?
Ja, just det. Ja, just det. Men och är det som ett någon slags taget artistnamn då? Showbiz-namn?
Nej, jag tror inte det.
Crystal Ball.
Att, alltså, det jag hoppas nästan att det är det. Mm. Annars tycker jag det vore så himla konstigt av hennes mamma och pappa att döpa henne till Crystal Ball. Alltså även om man tycker att Crystal är ett väldigt fint namn så måste man ju också en stund senare kommit på att man heter Ball i efternamn.
Men Kristall, ja, Crystal Ball, att ja, det heter det är vad kristallkula är. Vad är en kristallkula egentligen? Är det en sån som hänger i taket? Nej, eller
ja, framförallt är det en sån som liksom sajdar, ja, tittar i, spådamer tittar
i. Ja, just det. Ja, den är gjord av kristall. Ja, den är kristallkulan. Ja, precis.
Jag tror att den är gjord i glas egentligen. Men man kallar det för kristallkula.
Mm. Just det.
USPen med dem är att båda hatar sina partier.
Ja, okej.
Och att de båda är... De är överens om väldigt mycket. Så det är liksom, det är stor skillnad mellan den här showen och andra sådana, vad heter det så här pandit shower där liksom ska finnas en på höger sida och en på vänster sida och så ska de hela tiden gnabbas. De här tycker nästan alltid, de är ganska ofta överens om saker.
Mm.
Så som liksom att och det som de framförallt är emot är till exempel då identitetspolitik.
Ja, ah, okej. Okay.
Ser de, och det har varit liksom lite av ett tema då, framförallt då från Crystal den senaste tiden, om hur misslyckad demokraternas försök till att vinna poäng på identitetspolitik har varit.
Är det, men det är lite som den här, att det finns den lite rörelsen mellan någon sån höger och vänster gemenskap kring att hata libs. Är det de håller på med? Eller?
Ja, jag tror att det kan vara absolut kan vara så. Jag vet att du brukar berätta om den här stenhårda, vad heter det, kommunistpodden i USA som är då hånar Sverige och säger att vi inte är chads utan tvärtom något annat mycket mesigare. Och så säger de att Danmark är chads. Kommer du
ihåg dem? Ja, jag vet inte om det är stenhårda kommunistpodden. Ja, det är Chap och Trap House. Ja.
Ja, jag kan tänka mig att hon tycker om Chap och Trap House.
Ja, just det.
Ja.
Okej, ja precis. Ja, men de är ju inte, för de är inte så här liksom, de håller ju inte på och tror jag, ja, de är kanske inte identitetspolitik, fast de är inte heller sådana som är, har det som sin grej att hata identitetspolitik. De försöker, jag tror de försöker ignorera det. Men,
ja, okej, ja, men de här tar nog upp det betydligt oftare.
Mm, okej, ja.
Men de har, nu senast då så pekar de på liksom någon så här, vad var det för någonting? Jo, de hade jag tror det var New York Times som hade åkt och gjort en sorts djupodlande, vad heter det, reportage och försökt liksom, och även gjort en sorts statistisk undersökning på väljarna i Pennsylvania, Michigan tror jag, och Wisconsin eller något sånt där. Och då hade de liksom... Då såg de bland annat med stor oro så såg de att vita utan högskoleutbildning, den kategorin, för man måste ju registrera sig först innan man ska rösta i USA.
Mm.
Och den gruppen hade ökat med 46% jämfört med förra gången, förra valet.
I att registrera sig.
Ja, i att registrera sig. Medan när det kom liksom till, de säger colored, så säger Crystal och Sagar. Mm-hmm. Jag vet inte vad exakt det skulle bli på svenska. Är det färgade då, eller? Eller icke-vita?
Ja.
Jag vet inte.
Ja, just det. Ja, eller det här POC, eller så här vanligt uttryck i USA. People of color. Ja. Ja, 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 men det kanske man skulle säga icke-vita. Jag vet inte, ja.
Och med deras liksom andra, den medan liksom kategorin liksom färgade eller icke-vita, då det här liksom registreringen bara ökat med 4%.
Mm, okej. Okay. Ja.
Vilket är en jätteskillnad, speciellt om sen förra valet så har liksom befolkningen som då kan klassas som liksom vit då i de här tre delstaterna, den hade ökat med 1%, medan de färgade det hade ökat med 13%.
Mm, okay.
Så att det var lite oroväckande, för det är ungefär precis så som det var förra gången som Trump vann. Det vill säga att det är mycket fler liksom vita, och då framförallt vita utan högskoleutbildning, som går och registrerar sig. Så att den här förhoppningen om att ja, men vet inte, alla de här BLM-protesterna, det har inte gett någon utslag på att folk går och registrerar sig med, till exempel.
Nej, det var exakt de här människorna som gjorde att valet vägde över till Trumps fördel då. Att det handlade om några hundratusen, ja, sådana röstare i de här de delstaterna. Ja.
Och sen hade det också varit, ja. Sen hade det också varit en stor förhoppning från demokraternas sida att valet av vicepresident, som då alltså gick till Kamala Harris, Kamala heter kanske, Att det skulle liksom boosta demokraterna när det kom till, jag vet inte, med popularitet hos framförallt svarta. Och det har det inte gjort, enligt samma undersökning.
Nej, det är lite konstigt, för det var inte så att hennes egna liksom kampanj för att bli demokraternas kandidat, där var det väl så tydligt att ingen gillade Kamala Harris.
Nej,
hon var svininpopulär hela tiden.
Ja, precis. Att om det nu var så att färger och svarta, det var så himla förtjust i att ha en svart eller färgad kandidat, då borde ju hon ha vunnit liksom, ja, men, posten. Eller liksom att, då borde hon ha vunnit att få bli demokraternas presidentkandidat. Men hon kom väl liksom, hon gick ju jättedåligt för henne där.
Mm.
Men ändå så gjorde demokraterna, drog de den slutsatsen att om de tar henne som vicepresident så kommer vi få med oss svarta och färgades röster. Och en annan miss när det kommer till identitetspolitiken som republikanerna ska ha gjort, det är att när de talar om de färgade som grupp, och när de försöker,
man säger
liksom,
färgade alltså.
Eller? Ja, då säger de icke, men de säger colored, sa de alltså.
De säger det där, okej. Okay, ja.
Ja, det säger de i programmet. Jag tyckte också att det lät gammeldags.
Det känns väl lite gammeldags. Det känns väl gammeldags, ja, på svenska att säga färgade.
Ja, men då sa vi icke-vita då.
Ja.
När liksom demokraterna liksom ser på den här gruppen då, så om de, som då vi inte kallar färgade utan icke-vita, ja, då, och liksom försöker hitta olika strategier för att nå ut till dem eller locka över dem på sin sida, då räknar de in de som kallas för latinos. Alltså folk med latinamerikansk bakgrund.
Alltså när demokraterna gör sina strategier. Då,
ja, precis.
Okej, latinos räknas som icke-vita i deras strategier.
Ja, men bara en av fyra latinos räknar sig som icke-vit.
Jaha, okej.
Och dessutom, det kommer ihåg att de talade om redan förra valet när till exempel när Trump sa att det bara kom över mexikaner över gränsen som våldtar och säljer knark och såna saker, att demokraterna var så himla säkra på att nu kommer vi få alla latinos på vår sida. Så var det som att republikanerna sa att de inte var så oroliga, för att många av de latinska liksom väljargruppen delar egentligen samma liksom åsikter och värdegrunder så som republikanerna i alla fall påstår sig stå för. Och nu har det visat sig att de har börjat lite få rätt i det. Att, det har inte, att det som håller kvar Trump i många stater är bland annat att han har ökat i bland latinos.
Mm. Ja, men för det är väl alltså det är väl någon sån där alltså ständig dumhet från det progressiva lägret där att vi har framtiden alltid för oss för att de unga tycker som vi och ja. Och liksom de då som är icke-vita som kanske liksom är en så här, blir en större del av befolkningen tycker som vi, men att det är just det där att de unga blir äldre och också de då som kanske är så här, icke-vita blir så att säga politiskt vita efterhand eller ja. alltså det är liksom ja, men så, som det är som att jag inte vet jag att inte vet jag katoliker var för 120 år sedan.
Som, ja. Irländare sågs ju som ja. Hamnade i kategorin icke-vita till exempel.
Ja.
Men sen så plötsligt bara så var de vita en dag. Till ja. Liksom då den tidens demokraters stora, eller republikaners, jag vet inte, vem var det som förde den politiken då, stora liksom förvåning.
Ja, men det är precis det är som att man tror att, liksom, att det här, den här efterfrågan på någon sån konservativ högerpolitik kommer försvinna, men alltså den totala liksom sammansättningen och dynamiken i samhället försvinner ju aldrig, för att det handlar ju liksom inte om så här, ja, det handlar ju inte om pigment eller liksom hårfärg på det viset, utan det handlar ju liksom om vad, ja, inte vet jag, alltså folk kommer in i samhället på olika sätt och olika intressen och så vidare.
Ja, ja precis, och när de har liksom, jag vet inte, antal blir så pass stora bara liksom i antal mängd eller kommit upp i en viss form av liksom ekonomisk standard, så vill de inte det längre tillhöra eller, och de känner sig inte, och framförallt inte vill känna sig icke-vita, utan de vill vara en del av det vita då, alltså det är bara liksom en sorts majoritets-USA.
Mm. Just det.
Så då blir det som en förolämpning att vända sig till dem så som att de vore, inte vore en del av majoritets-USA.
Ja, men precis, det här är ju liksom ja, men det kanske är så här dåliga nyheter på något vis då för någon så här, en progressiv sida av politiken då. Men sen så är det kanske också då för den här liksom då, den reaktionära sidan av politiken som är så här orolig över ett så här samhällsövertagande. Alltså, de behöver egentligen de behöver inte vara det.
Att nej, det kommer de alltid,
folk kommer fort, alltså det spelar folk kommer alltid vara, det kommer alltid finnas den här gruppen av människor som är exakt som ni. Sen kanske de, du vet,
ja.
Kommer ha lite, ja, det, kommer ha lite det, andra efternamn. Men
det kommer alltid finnas en majoritet.
Precis, det är nästan så att man inte ska prata så mycket om etnicitet utan prata om klass istället. Det är nästan så.
Ja, oh, precis, ja. Och det ser Crystal hela tiden.
Ja.
Mm. Och, vet du vad, och det är inte bara Crystal Ball som säger det, utan även Sagar säger det.
Ja, okej. Okay. Ja, just det.
Mm. Ja. För att de talar väldigt ofta om det här konstiga med att politiken i USA, och det så kanske i Sverige också, på inget sätt liksom följer vad folket verkar tycka.
Ja, okej. Okay.
Så till exempel att men så mycket att alla republikanerna nu till exempel, de är liksom de håller på att argumentera för att man ska börja öppna upp nu. Att det inte går för ekonomin att hålla på med den här liksom lockdown som de har.
Mm.
Men befolkningen, till en stor majoritet av befolkningen, överväldigande majoritet av befolkningen, är fortfarande för den här lockdownen.
Ah, okay.
Och vad folk också är för är till exempel att få ytterligare sån här stimulus, alltså stimuleringspaket, alltså det säga att pumpa in pengar från staten och ge till befolkningen.
Mm. Okay.
Men det är liksom ingen bland republikanerna som verkar vilja det, trots att det låter som en jättebra grej att precis innanför ett val presentera människor med massa extra pengar, speciellt i sån här oerhört svår tid som det är just nu.
Mm.
Senast då så berättade en expert för Crystal och Sagar att, för de gick igenom förra veckans arbetslöshetssiffror.
Mm.
Och då sa den här lilla experten att så här hög liksom, vecko siffra med nya arbetslösa, så hög siffra har var inte ens under depressionen.
Okej.
Så det är liksom, ekonomin är ju liksom, de har ju Trump gick ut och i princip sa att liksom sköt upp att betala hyror, för annars hade en femtedel av befolkningen blivit vräk liksom.
Att de fick något uppskov eller att han gick ut?
Ja, de fick uppskov det.
Mm. Ja. Okej, okay, ja.
Men de sköt bara upp till min månad.
Mm.
Men liksom att det är verkligen en prekär situation i USA liksom.
Mm.
Och det var mer som det var att man kunde tydligen lägga sitt företag på träda under lockdown.
Mm.
Eller i träda. Och av alla de som gjordes då under den första lockdownen så har 60% av alla de företag som lades i träda, de har nu liksom offentligt eller liksom officiellt gått i konkurs. Så ekonomin är liksom åt helvete och alla har det, väldigt många har det väldigt svårt. Jag tror det är 30 miljoner arbetslösa eller sådär. Det är 10%, va?
Mm.
Ungefär.
Det måste ju vara mer om man bara räknar arbetsför befolkning. För
ja, det kanske är.
30 miljoner är väl 10% av hela befolkningen.
Ja, det är.
Ja, skitsamma. Mm.
Ja. Och trots det så är det ingen som verkar vilja eller lyckas få till alltså mer arbetslöshetsersättning eller liksom att ytterligare att skjuta upp hyrorna. Och det är liksom både republikaner och demokrater, alla är för det här paketet, men det kommer liksom inte.
Alltså alla människor är för det, men inte demokrater och republikaner. Mm.
Och det är exakt samma sak med exempel när det kommer till till den här, vad heter det, Obamacare, att liksom att det finns fortfarande ganska många republikaner som har det på sin agenda att paja det.
Mm.
Och Biden går ut nu och menar att det därför är så himla viktigt att de inte får igenom valet till högsta domstolen, för då kommer de kunna ändra om i den här lagen och förstöra den och få liksom miljontals människor att bli urförsäkrade liksom. Mm. Utförsäkrade.
Mm.
Och den är också jättepopulär, men trots det så fortsätter många av republikanerna att föra en anti-Obamacare-politik, vilket är konstigt kan man tycka.
Men det är väl då ja, alltså, eller det handlar väl bara om det här med alltså donatorer, att det är så att det är ju de som de svarar inför liksom. Både demokrater och republikaner behöver miljarder från storkapitalet får bli valda till president. Så att, alltså, det är de någon svarar inför. Liksom.
Enligt Sager då, så beror det på två olika saker. Ett, det som precis sa.
Mm.
Men två, om demokraterna har misslyckats att få positiv effekt av sin identitetspolitik, så har däremot republikanerna lyckats med att få en positiv effekt av sin motsvarighet, som också är, kan man väl säga, identitetspolitik, men de kallar det för kulturkrig.
Mm.
Och då tog han upp till exempel då som Mitch McConnell, alltså han som är det är liksom ledaren för republikanerna, som kommer från Kentucky, en stat som har blivit väldigt hårt drabbad liksom av arbetslösheten och covid och sådana saker. Mm. Och som är fattig och som tydligen är extremt impopulär i Kentucky.
Han är det, Mitch McConnell.
Ja, och Ron Johnson som är senator i Wisconsin, en stat som alltså för lite överraskande röstade på Donald Trump, mest på grund av hans hans hårda liksom linje mot Kina och löften om att liksom ta hem amerikanska liksom fabriksarbeten.
Mm.
Alltså de blev ju hårt drabbade med bilindustrin och så.
Mm.
Den staten som han då är senator för, så har han liksom suttit i tv och berättat att han själv absolut inte tycker att man ska försöka få tillbaka sådana jobb. Utan att sådana jobb, de ska produceras i länder där det är så billigt som möjligt.
Okay.
Det borde ju vara liksom en dödsstöt. Liksom. Eller liksom, det är som att han liksom skjuter sig själv i foten när han säger det.
Mm.
Men både med den här Mitch McConnell och den här Ron Johnson så, så känns det väl lite som att de möjligtvis är som den första delen. Det vill säga att de skiter helt enkelt i det. Och om de skulle förlora så drabbar inte det dem, utan de kommer få bra jobb ändå. Men ett annat exempel, och vilket är som har mycket med den andra liksom, liksom förklaringen till varför republikanska senatorer år ut och år in kan föra en politik deras egna väljare är emot. Det är ju Lindsey Graham som är senator för South Carolina.
Ja, just det.
För att han har varit liksom i pressen nu eftersom att när det kommer till det här valet att välja in en domare i högsta domstolen, att förra gången det skedde då, alltså när Obama skulle utse en, då, när det var 8 månader kvar innan valet, så gick alla republikaner och sa att det är alldeles för nära på valet. Ni kan inte göra så. Vi har först val och sen se och sen väljer vinnaren. Och då blockade de, och Lindsey sa att det är så här det ska vara, och om någon någonsin gör något på något annat sätt så får ni, och om jag skulle liksom försöka argumentera mot att göra på ett annat sätt så får ni hålla de orden mot mig. Och nu är vi i exakt samma situation, fast istället för 8 månader så är det då 8 veckor eller något sånt där. Och det är ju oerhört liksom då, ja, vad heter det? Inte hysteriskt utan hypocrite, vad heter det?
Hycklande.
Hycklare, precis. Det är väldigt hycklande då.
För Ruth Bader Ginsburg som satt i högsta domstolen har dött.
Ja,
och så ska de ha sett, och nu i och med att det är republikansk då, är det liksom, det är Donald Trump som utser.
Ja, han utser kandidat och så får ju liksom kongressen rösta om det, eller om det är senaten kanske.
Men då kommer det väljas en så att säga republikansk domare och ersätta då Ruth Bader Ginsburg som var demokratlutande.
I ett av sina försvarstal där han försvarar sig själv, Lindsey Graham, för att han gör precis tvärt emot vad han sa för 4 år sedan, så berättar han liksom bland annat hur hans motståndare har så himla mycket mer pengar än vad han har för att han är också uppe för att bli omvald, precis som Mitch McConnell i Kentucky. Och själva grejen med det är att, vilket också gäller alla de här tre nästan, att det spelar ingen roll vilken sorts politik de för så länge de ser till att en apportmotståndare kommer in i högsta domstolen.
Ja, det är det som liksom är den så att säga populära politiken som de behöver genomföra. Att det är det som deras röstboskap kräver av dem. Eller det de behöver göra för att de ska orka gå och rösta.
Alltså alla de här tre är extremt impopulära i sina delstater.
Ja.
De borde inte bli omvalda. Men om de bara kan säga att vi har fått in en abortmotståndare i högsta domstolen, eller fått in en, bara säga att det är en konservativ domare, då kommer deras väljare automatiskt att rösta på dem.
Just det.
Och han säger det, Lindsey Graham, också, att det som kommer rädda mig är bland annat då att jag stod upp för den här tidigare domaren och invalet av honom, och att jag kommer få in den här.
Ja, just det, för förra gången så sa han att vi måste vänta till efter valet, och då fick han in en konservativ, och nu säger han vi måste göra innan valet, och då får han in en konservativ. Så han har fått in en sån dubbelsmäll.
Och då spelar det ingen roll att hans väljare hatar honom, för då har han gjort det som de tydligen då tycker är allra viktigast. Och det är också så att det är konstigt liksom, när det kommer till den här domen, att det enda folk fokuserar på är huruvida hon är abortmotstånd eller inte. Det är ingen som verkar koll på vad hon tycker om andra grejer. Hon ska ju döma i en oerhörd massa olika frågor.
Ja, precis.
Det är helt otroligt att vara så himla impopulär och i år efter år föra en politik som är emot den man vill. Och så bara kan man liksom, har man den här liksom S-et i rockärmen varenda gång som gör att man blir invald.
Ja, men det, jag vet inte, det kanske är så tvåpartisystemet också då, att det blir så svårt för en populistisk utmanare, att man skulle kunna tänka då att det skulle vara en alltså någon som var konservativ med och var emot abort också, men kanske för den mer så här populistisk ekonomisk politik då, men jag vet inte, det är så svårt att ta sig fram. För det var ju det Trump så att säga, det var väl lite det han blev vald på då, att han höll på att flirta med sån retorik då liksom, med jag ska få hit alla jobb som mexikanerna har stulit igen. Men det är förlåst med alla positioner, ja, men det har, att han ska kunna göra det.
Men det har han inte lyckats med ju, utan tvärtom. Men det spelar ingen roll, för att han kommer att ha satt dit två stycken liksom konservativa domare. Och det, för mig, det betyder ju inte så mycket egentligen. Betyder det så himla mycket? Jag tror inte det är liksom, hur kan det vara viktigare än ekonomin? Huruvida man får göra abort eller inte?
Det är som det där Louis CK-skämtet, att folk säger så här, varför är det så viktigt för dem? De är helt hysteriska, de står så här skriker mot tonårstjejer utanför abortkliniker. Så här att, ja, men grejen är att det de tycker är ju att det är att mörda barn.
No.
Så hur förväntar du dig att de ska reagera?
Men däremot så, så brinner inte den andra sidan lika hårt för att få mörda barn.
Det är inte starkt ändå med vadå, med kvinnors rätt i sin kropp eller de vinner inte eller är precis
det lockar inte de icke-vita att gå och registrera sig i alla fall i rekordnummer.
Ja, just det. Nej precis. Just det.
Ja, det är i alla fall vad jag har berättat, vad jag har sett. Jag berättat om vad jag har sett på YouTube.
Ja, jag fattar. Ja men det var mycket matnyttigt att fundera på. Från Crystal och vad han heter.
Ja, Sagar.
Sagar, ja.
Sager. Men Crystal Ball.
Ja. Ja, det är mycket ska man höra.
Ja.
Ja, men vi får se vad ifall det blir inbördeskrig då, eller vad som händer. Det blir nog inte.
Crystal Ball är rädd för det.
Jo, det, ja. Det är alltid, det bästa om man vill framstå som smart är ju att säga att det kommer inte hända någonting. För oftast händer ingenting. Alltså Trump kommer lämna över makten. Ja, det är lugnt.
Jag har ingen aning. Efter den katastrofala analysen jag gjorde förra valet så säger jag så här att jag har ingen aning. Utan jag säger bara vad Crystal och Sager säger till mig.
Just det. När jag var i Stockholm för ett par veckor sedan så träffade jag Roland Paulsen som berättade att han förlorade en massa pengar på grund av dig där vid förra valet. För att du lät så himla säker på att Hillary skulle vinna. Så då hade han spelat på det.
Ja, vid dumbom att rösta på mig. Men vad smickrad jag blir.
Ja, det var lite konstigt att det var att han behövde höra det från dig för att vara helt säker.
Men vad jag säger är att ta ut alla era besparingar och sätta på Clinton. För det finns inte en chans i helvetet att han kan vinna. Det har med demografi att göra. Look at the numbers. Ta nu upp era telefoner. Ring sms-lån.
Ringer man sms-lån?
Ta ett sms-lån.
Du pratar du till lyssnarna till oss nu?
Lyssnarna!
Och du väntar på att vi ska ta upp telefonen.
Ta upp den.
Ja, okej. Okay, ja.
Låna 20 papp.
Dra ut guldtänderna. Växla in dem.
Ja, men ta allt ni kan till stampen.
Och liksom lägg det på Hillary bara.
Ja.
För jag undrar, vad kan oddsen, vad får man tillbaka på det? Kan
inte mycket. Nej, men satsar det supermycket så kanske vi får en 500 eller något.
Ja, jag såg Jan Guillou-dokumentären på SVT Play. Den överlägsna journalisten. Har du sett den, eller?
Nej, men vilken bra titel. Den är dubbeltydig, eller vad heter det?
Ja,
flertydlig.
Ja,
dubbelmening.
Att han är både liksom har ett överlägset sätt och att han kanske är överlägsen heller.
Ja.
Men ja, det är då historien om journalisten, debattören, författaren Jan Guillous karriär från 1960-talet och fram tills nu. Och det är så här arkivbilder som varvas med intervjuer med Guillou i nutid. En sån dokumentär. Men en sak han pratar om är det här.
Yrkesmässigt är det min livs största besvikelse någonsin, självklart.
Det var, eller kan du gissa vad det är för någonting?
Det kan inte vara i IB-affären. Det kan inte vara. Nej. Det är det enda man känner till.
Skulle det vara hans största besvikelse?
Ja, att han inte... Ja, okej då.
Det var väl hans största triumf.
Det var väl han hans största besvikelse, vad kunde det vara? Var det att han blev anklagad för att KGB-spion?
Ja, det var det. Det är 2009 när Expressen avslöjar att Jan Guillou var hemlig sovjetagent, som det stod på löpsedeln. Och det var då att han som ung journalist 1967 låt han sig värvas av KGB-officeraren Gergel, som var lokala chefen i Stockholm för den sovjetiska underrättelsetjänsten KGB. Men ja, men det var Expressen gjorde då det här GIO Sovjetagentavslöjandet 2009 och reportrarna vann guldsparen för det. Och det här är då det värsta som har hänt Jan Guillou, att han är så fruktansvärt kränkt och bitter, att det är det mest så sataniska och förhatliga som finns i universum för Jan Guillou, det är ju Expressen. Att Expressen då här när de gör det här kröner 30 år av skamlös besatt häxjakt på honom med att en gång för alla så att ta pris i vidrighet när de gjorde det här.
Ja. Bli prisade för vidrighet också.
Ja. Och det var en så jäkla stor grej där, att det var så här dag efter dag Expressen och till en 50 sidor totalt, och så här alla politiker och ledarskribenter och kändisar höll på och så här spy galla över Guillou dag efter dag Expressen om hur förkastligt det här var. Men det är lite märkligt med den historien, för att alltså Guillou och Expressen har egentligen samma syn på historien. Att vi kan lyssna på det här klippet.
Jan menar att han samarbetat med KGB i hopp om ett skop. Han anmäler Expressen till pressombudsmannen för att de pekat ut honom som landsförrädare, vilket tidningen menar att man inte gjort.
Det tycker inte jag. Jag tycker att publiceringen är väldigt tydlig. Vi berättar att han lät sig värva som agent av KGB i syfte att göra journalistik. Han hoppades att få en story. Och att han inte tyckte att han kom fram till någonting och därför inte skrev. Det är den förklaring som Jan Guillou har gett och som vi har redovisat.
Ja, hörde du eller?
Ja, jag hörde det exakt likadant. Men jag förstår ju också Jan att det här är mer en fråga om känsla.
Ja, det är det.
Att det var... även om man själv har skrivit det, så vill man inte att ens värsta fiende ska hålla på och läsa upp det.
Nej, precis. Nej, men det var det. Ja, exakt. Jag tror han så här knappt skrev det, eller han hade så nämnt i förbifarten att det var ett misslyckat försök till gräv i sin i sin självbiografi där, eller sina memoarer.
Ja. Men det var ju nästan så att liksom de hade grävt det ur hans bok. Alltså det han skrev om det själv.
Ja, fast jag tror han bara skrev så här att jag gjorde ett sånt lyckat avslöjande med CIA då jag låtsades gå med i CIA, eller liksom låtsades bli agent i dem, och sen så blev det en grej på något sätt då om så här hur CIA opererar, som blev ett scoop. Och sen skrev han så här i förbifarten i sina memoarer. Men det med KGB, det blev ingenting. Det rann ut i sanden. Men han skrev inte om det här då som kom fram när Expressen hämtade ut akten från Säpo. Liksom, om att han i 5 år hade träffat den här Gergel och hållit på att ha möten med honom. Så att han skrev inte om det så detaljerat. Men i princip är det att han lät sig värvas av KGB med syftet att göra journalistik. Men fick ingen story och skrev inte. Och han gjorde inget brottsligt. Det är liksom båda sidornas, det är vad han säger och det tror Expressen på liksom. Och Säpo visste om att han hade de här mötena med KGB. De hade liksom fått info om dem, men menar i sin rapport att det knappast kunde ses som något brottsligt. Och Guillou säger då att det han gjorde på de här mötena var att han så här diskuterade politik, och han hade då gjort några så här harmlösa, meningslösa uppdrag som att skriva en artikel om socialdemokratins inställning till Vietnamkriget, skriva en rapport om Centerns ungdomsförbund, översätta DN-artiklar till engelska åt dem. Och reporterna som gjorde grävet säger också då att de tror på att Guillous agerande hade journalistisk grund, att det finns liksom ingen anledning att tro något annat. Han hade en så här naiv förhoppning om att göra en undercover-operation.
Alltså jag håller med, men jag undrar inte, jag håller med jag, alltså även var inte ändå liksom, var inte tonen ändå att han var förrädare.
Ja,
alltså
ja.
Även om uttryckligen sa att han gjorde det för ett journalistiskt missionistiskt syfte, visst var väl ändå tonen att de hade satt dit en förrädare. Det tycker jag ändå man kan...
Jo, precis. Men det är lite egentligen det som jag mer undrar över här. Att vad är motståndarsidans case? Eller jag menar, jag antar att man kan tycka kanske att det är fel att arbeta så här som journalist. Men att folk var så jävla upprörda. Eller vad exakt... vad var det som var så fel då? För att det kändes mycket som att det var just det här med att man beskriver något som är de facto sant, men det som blev budskapet i det allmänna medvetandet var ju då, alltså han var de facto agent, var han då. Men ja. när det står hemlig sovjetagent på löpsedeln tänker ju alla att aha, han var Stig Bergling, han var spion och landsförrädare.
Ja, precis.
Men det är just det där att det är en väldigt viktig distinktion då som liksom gjorde att Expressen kunde liksom inte bli fällda för det här, var ju då att agent och spion är inte synonyma begrepp alls egentligen, fast de är det för alla människor. Alla människor tänker på det som synonyma begrepp, men det är inte det liksom rent tekniskt sett, utan spionen begår spioneribrott. Och en agent gör inte det nödvändigtvis, utan en agent kan utföra uppdrag åt sin uppdragsgivare utan att göra något som är straffbart. Och Expressen sa bara att Guillou var liksom en laglig hemlig sovjetagent egentligen då. Och det betyder inte det alla tror att det betyder. Ja, men det var väl en sån situation då det är väldigt lätt att det är en sån situation då anklagelseakten är så lätt att säga. Och är sann rent teknisk. Om man ens tycker att det är en anklagelseakt, eller det är lite oklart vad exakt man tycker är problemet och stort problemet är, men man bara säger det, du var sovjetagent. Och försvar och sätta det i ett sammanhang kräver så många ord i jämförelse. Så att sedan när han har sagt
Oj vad han svamlar,
så säger man igen, ja, men du var sovjetagent. och det
kommer svamla igen. Och så bara som en sista dödsstöt. Men du var agent, va?
Ja.
Eller hur?
Okej, det var Stormens utveckling. Tack till Aftonbladet Kultur. Vi hörs igen om en vecka. Hej, hej.
Hej.
Det här är Stormens utveckling. Det här är Stormens utveckling.